Så, då är vi tillbaka i bibelskolan och vi har kommit fram till lektion nummer 25 som har titeln Bibeln och ursprunget. Ni kommer ihåg förra gången så talade vi lite kort om, alltså började tala om evolutionen, och vi kommer i princip att fortsätta på alltså temat evolution kontra skapelse. Men det här är alltså översikt av kristen lära 1 och lektion nummer 25. Och vi ska titta på då Bibeln och ursprunget, som sagt var. Och börja med att titta på några, vad vi kallar för punkt 1, några nödvändiga förutsättningar för att kunna tro på Bibelns, vad Bibeln säger om vårt ursprung, alltså världens ursprung, jordens ursprung och vårt ursprung. Och det första jag vill säga här är att Bibeln är ju inte tänkt att vara en textbok för all form av vetenskap. Men det betyder inte att den inte är korrekt i sina påståenden. Och vad jag menar med det är att om jag till exempel nu skulle undervisa matematik här, så skulle jag ju då kanske inte i första hand använda Bibeln som textbok. Därför att Bibeln säger kanske inte så jättemycket om matematik. Men de gånger Bibeln säger någonting om till exempel matematik, ja, då är det korrekt. Så det är inte det. Det finns ett uttryck som man använder, att all sanning är Guds sanning. Det här är någonting som jag har kommit i kontakt väldigt mycket med bland annat i vissa studier som jag har gjort när det gäller så kallad kristen psykologi. Vissa kristna säger att nej, vi kan inte lära oss någonting av den här världen. Därför så allting som har med sekulär psykologi eller psykiatri, det måste förkastas. Sen menar en del att nej, men det är tvärtom. Liksom, vi är kristna och Bibeln, det kan man liksom ha i kyrkan på söndagar. Men ska vi ha någonting att lära oss om hur människan fungerar, hur människan mår, ja, då måste vi absolut lära oss det från denna värld. Men båda de här är ju egentligen på ett sätt felaktiga påståenden. Därför att vad vi menar med att all sanning är Guds sanning, det är ju att om jag upptäcker någonting i denna värld som är rätt men som inte står i strid med Bibeln, ja, då är det ju bara en bekräftelse på att Gud har gjort detta och lagt ner detta i sin skapelse. Så att vad jag menar med det här är att vi måste vara lite försiktiga när vi använder Bibeln på det sättet att det finns kompletterande litteratur som vi kan använda som också innehåller sanning. Så att vad vi måste urskilja är naturligtvis huruvida denna sanning, så kallade sanning, står i konflikt med Bibeln eller inte. Så vad Bibeln då uppenbara på något område rent kunskapsmässigt, så är den sann, den är korrekt, den är pålitlig. Det är vår poäng med Bibeln. Inte att den fungerar som textbok för alla ämnen som vi kommer i kontakt med. Och den svarar kanske inte alltid på varje fråga som vi har på ett område. Men den innehåller dock mycket mer information än vad människor kanske tror. Men det första vi ska titta på där under punkt 1, det är A, tro. Det är alltså en nödvändig förutsättning. I Hebreerbrevet 11:3 så står det att i tro förstår vi att världen formas genom Guds ord. När Gud skapade världen, så gjorde han det vid en tidpunkt då det inte fanns någon människa här att bevittna det. Så det vi läser om, även det som Mose fick till sig av Gud, som blev Moseböckerna, eller inte Moseböckerna, men de första kapitlerna i första Mosebok. Det var ju faktiskt så att det var Gud som uppenbarade detta för Mose övernaturligt. Mose var inte med och Mose såg det inte. Men så i tro förstår vi att världen formats genom Guds ord. Och vi måste alltså acceptera detta i tro. Det betyder inte, som en del människor tänker, att tron är något orationellt. Ni vet, så där liksom, jag bara tror på någonting. Det finns ingen grund för det. Vi har en fantastisk grund för det. Guds ord är det som ger oss tro. Och Guds ord är också det som vi förlitar oss på. Men det krävs tro för att tro på skapelsen. Och det andra, det är då be fakta. Och sanningen om hur skapelsen gick till hittar vi bara i Bibeln. En kort intressant parentes är dock denna, att när man studerar olika länders, eller inte bara länder, men länder och folk och områden i världen, hur de har skrivit sin historia. Ibland kallar vi det här för mytologi. Men det intressanta är att när vi talar om mytologi så finns det alltid en kärna. Det är alltid någonting som den här mytologin har kommit ifrån eller byggts på. Och det är så intressant att när man tittar på alla olika berättelser som olika folkgrupper har gamla, så ser man vissa gemensamma nämnare. Hur skapelsen gick till, vad som hände, människans fall, hur Gud återupprättade människan, floden, frälsningen. Alltså sådana här grejer finns på något sätt, men sen har det blivit så förvanskat med tiden när man på något sätt har berättat det från generation till generation. Så det är så annorlunda. Så att det är inte det att vi kan hitta sanningen om det här i någon annan skrift än Bibeln. Men det är intressant att se ändå att mycket av det som finns där ute bekräftar faktiskt det som Bibeln säger. Men ur vårt perspektiv så är det alltså Bibeln som är sanningen som berättar om skapelsen. Och vetenskapen, jag tycker det är så konstigt för att vi ser alltid den här konflikten mellan tro och vetenskap som egentligen inte behöver vara det. Ibland byggs den upp helt i onödan. Men om vetenskapen är ärlig så kommer den att komma fram till samma slutsatser som vi egentligen hittar i Bibeln. Men problemet med människan, och det här är min absoluta övertygelse, det är att vad man gör för fel är att man från början i sitt uppror mot Gud vägrar att acceptera vad Gud har sagt, vad Gud har gett oss. Och då måste man komma upp med ett alternativ. Och för mig är det så att evolutionen, det är alternativet. Det har man kommit fram med, man har liksom lyft fram det som en hypotes, en tanke, en möjlighet. Men allt eftersom tiden har gått så har den på något sätt blivit en vedertagen sanning. Och bara för att man inte kan hitta någonting annat så har man gjort denna hypotes till en sanning. Och det är bara så tråkigt på något sätt, för det finns vetenskapsmän som kommer fram till andra, drar andra slutsatser, kommer fram till andra saker. Men det får vi aldrig höra. Därför att så mycket av det som är vetenskap, det är politiskt styrt. Det finns en bok som Kerstin har pratat om, och jag vill gärna att den här boken får komma. Den är inte ens kristen om jag har förstått det rätt, men det är någon person som talar just om det här, hur den kunskap och information som vi får till oss, den är så otroligt politiserad. Vad jag menar med det är att om jag är en vetenskapsman i ett visst sammanhang, om inte jag tror så som jag bör tro, om jag inte kommer fram med de slutsatser som jag bör komma fram med, ja, då får jag inga bidrag, då får jag inga stipendier, då får jag inga möjligheter, får jag inga Nobelpris och så vidare. Så att det gäller liksom att vara politiskt korrekt. Den politiska korrektheten fanns på medeltiden i Europa, i kyrkan. Då får man tvungen att tycka som kyrkan, annars kommer man ingenstans. Men idag har kyrkan som organisation förlorat sin makt. Men idag är det istället den så kallade vetenskapen som är väldigt, väldigt styrande i de här sammanhangen. Det var lite av en parentes, men jag ville ändå säga det. Så att vi ska liksom inte köpa saker med hull och hår bara för att någon har en titel, bara för att någon har en ställning i samhället eller i sammanhanget. Utan vi ska vara kritiska. Och det gäller också Bibeln. Det gäller också den kristna tron. Det är inte det liksom att vi försöker att klämma in någonting och bara säga att så här är det. Vi ska vara kritiska. Men min erfarenhet är, och förhoppningsvis redan, att Bibeln håller att liksom gå igenom och dissekera och titta liksom som det är ett trovärdigt dokument. därför att vi tror att det är Guds ord som har getts till människan. Men det här skulle vi kunna fördröja eller dröja vid väldigt länge. Så vi går istället vidare här och talar om punkt nummer 2, skapelsens Gud. Och i första Mosebok 1:1 så talas det om Elohim. Han är skaparen. Det är alltså ett ord i hebreiskan för Gud, Elohim. Det kan vara ett allmänt ord för gudom, precis som vi säger Gud. Och det kan betyda den levande guden i himmelen. Men det kan också betyda en avgud. Men det är i det här fallet egennamnet för den sanne guden. Och det betyder den starke, den kraftfulla ledaren, den överlägsne guden. Och det är intressant att det är ett majestätsplural. Alltså att det står i singular, men i denna singularitet så finns det en pluralitet. Det vill säga att i Gud finns mer än en person. Och det är naturligtvis treenigheten, Fadern, Sonen, Helige Ande, som redan här i första Mosebok 1:1 indikeras. Men i vilket fall så finns Gud där, och det förnekar ateismen, att den här världen skulle ha kommit till av sig själv. Gud skapade den. Det förnekar polyteismen, som betyder att det är många gudar, som i hinduismen. Liksom det är alla möjliga gudar som är med och skapar och så vidare. Utan det är en gud, den sanna guden. Dock en treenig gud. Tre personer igen, Fader, Son och Helige Ande. Men det förnekar också vad man kallar för panteismen. Och panteismen, det är att Gud inte är skild från sin skapelse. Bibeln säger att Gud är skild från sin skapelse. Han är i himmelen och han har skapat jorden. Och det liksom han, stenarna där ute är inte Gud och väggen här är inte Gud. Utan Gud är Gud, men han är involverad i sin skapelse. Så vi ser redan från början här att Gud finns med. I första versen av Bibeln så står det om Elohim som skapar. Och detta gör då att vi vet att detta förnekar ateismen, polyteismen och panteismen. Några fina ord där, men det står om också vidare i boken. Och sen nummer 3 så står det, nu är jag inte så bra på latin, men creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, jag hoppas att det är rätt uttalat. Men det här är en fras som betyder från ingenting. Och det vill säga att Gud skapade den här världen inte genom någon materia som redan fanns, utan den skapades ur intet. Och det finns ett hebreiskt ord som är bara, alltså som svenskans bara, alltså bara. Och det här hebreiska ordet, det betyder just att skapa ur intet. Evolutionisterna, de hävdar två saker. Ibland så hävdar de att materia är evig. Den har alltid funnits. Andra hävdar att materian inte är evig. Den har skapats vid något tillfälle på något sätt som man inte riktigt kan förklara. Och att den då var väldigt liten, väldigt intensiv i början, eller vad heter det, hög densitet, så exploderade den. Men faktum är att det är lika svårt som de har att förklara var materian kommer ifrån. Lika svårt tycker de det är för oss att förklara var Gud kommer ifrån. Men faktum är att vi hamnar faktiskt i samma båt. Både vi som tror och de som är evolutionister. Av vilken anledning? Jo, därför att vi båda kommer tillbaks till den första principen. I vårt fall Gud, i deras fall Big Bang, eller vad det nu kan vara. Men ingen av oss kan så att säga komma bortom det. Så vilket är mest logiskt? Ja, det är antingen Gud eller Big Bang. Jag tycker att denna skapelse har en tanke. Det finns en tanke. För mig att denna skapelse skulle vara blind, vara en slump, det är för mig absolut befängt, fåfängt, tokigt, om jag får använda så starka ord. Jag förstår det inte. Men att faktum är att det är där som vi, konflikten är. Att vi kan liksom hävda våra saker. Vi kommer alltid dit. Vi säger, okej, var kom materien ifrån?
Och kom Gud ifrån?
Och vi kommer liksom inte mycket längre. Men faktum är att vi måste ta emot det här i tro. Vi kan bygga på fakta som vi kommer fram till. Men det krävs tro i båda fallen. Och ingen ska säga till mig att vetenskapen inte kräver tro. Den kräver mer tro än vad det egentligen krävs för att tro på Gud och på Bibeln. Därför att det är en tanke, en hypotes som man har kommit fram till. Och den kräver tro att tro på. Men okej. Den här frasen där som vi stöter på då i första Mosebok 1 är att Gud skapade himmel och jord. Det betyder att skapar inte, det här hebreiska ordet bara. Och frasen inkluderar bara den skapelse som gjordes ur ett oorganiskt substans. Alltså, det vill säga inte en levande, inte en, ni vet vad jag menar, skapelser kan ske senare. Som är baserade på ett material som redan finns. Alltså om vi tar en krukmakare för att använda ett enkelt exempel. De skapar, men hallå, vi har ju en konstnär här, Tua. Nej, alltså när Tua skapar en tavla så gör hon ju det. Det är skapelsekraft som är i, som verkar. Men inte ur intet, utan hon har pappret och färgerna och materialet som behövs. Och på samma sätt är det på alla andra områden. Att det sker en skapelse, men det sker en skapelse med någonting som redan är befintligt. Men så är det inte med universum. Det skapades ur intet. Det skapades genom Guds ord. Och bara Gud har den förmågan. Människan exempelvis i första Mosebok 2:7 formades ju ur stoftet. Så vi ser att världen skapades, men sedan så skapade Gud ur det befintliga material som fanns också människan. Så ni ser skillnaden där. I Hebreerbrevet 11:3 så används ett ord som heter ginomai i grekiska, ginomai. Och det är ett väldigt intressant ord, för det betyder också att Gud skapade världen ur intet. Alltså ingen för. Och det som är så underbart, och det är en av mina favoritversar, Johannes 15 och vers 7. Där står det att när vi ber, då svarar Gud på bön. Och vet ni, det är samma ord som används där, ginomai i grekiska. Det vill säga, Gud skapar bönesvaret ur intet. När vi tänker på ett bönesvar, ja, då tänker vi givetvis att Gud på något sätt måste ha tillgång. Alltså, ha, nu ska jag svara på bön här. Ja, då måste jag omorganisera omständigheterna lite. Ungefär som när vi tänker på att vi ska fördela någonting rättvist. Men Gud är källan till alla resurser som finns. Han skapar bönesvaret ur intet. Han behöver inte manipulera omständigheter för att ett bönesvar ska äga rum. Så det är intressant att se hur detta ord ginomai, som används i Hebreerbrevet 11:3 och talar om hur Gud skapade världen eller inte, är samma ord som talar om hur Gud skapar bönesvaren ur inte. Därför att han är Gud. Just därför. Tiden för skapelsen, nummer 4. I första Mosebok 1:1 så står det bara i begynnelsen. Vi vet inte när detta var. Här finns också en otrolig, vad ska jag säga, konflikt. Därför att som bibeltroende kristen så verkar Bibeln säga att världen är 6000 år. Och om du skulle säga det till en person idag så skulle de bara gapskratta åt dig. Och mena att det här är absurt, eftersom man hävdar att universum är kanske 15-20 miljarder år och jorden då förmodligen runt 5 miljarder år. Men hur vet man egentligen det? Man vet det inte. Man vet det absolut inte. Bara i min livstid så har den så kallade vetenskapen gjort det här mycket äldre.
So, let's go.
Jag måste nu. Ja. Så att vad som händer då är att liksom, vad är det som gör då att hur gammal är jorden egentligen? Och det är det som är så intressant, just att när någon presenterar någonting så kallat vetenskapligt, så gör man det då med absolut 100% i auktoritet. Så här och så här är det. Någon får Nobelpriset därför att så här förhåller det sig. Men 10 år senare, eller kanske bara 1 år senare, men 10 år senare, 20 år senare, så ser man att de här grejerna man kom fram till, det stämde inte. Man har upptäckt nya grejer. Så vad är det som får oss att så blint, eller oss, men många människor, att tro så blint på det så kallade vetenskapen kommer fram till? Vetenskap ska inte syssla med någonting annat än vad namnet förtäljer. Vad man kan veta. När jag forskar och undersöker någonting, då får jag fram vissa resultat. Det är allt. Men vad man sen gör, det är att man börjar att spekulera med de här sakerna och hitta någon slags alternativ lösning till hur den här världen kom till. Och man får det att, ja, jag vill inte gå in på det för mycket för det tar för mycket tid, men Bibeln ger oss inte en tidpunkt, ett klockslag för detta. Och det ger oss ett visst utrymme, men vi vet att människan förmodligen är runt 6000 år, och eftersom människan skapades på den sjätte dagen, så borde ju då världen vara 6000 år och 6 dagar. Nej men, nej, men alltså, vet ni vad jag menar? Att poängen är att jorden är mycket yngre än vad vetenskapen hävdar. Och då säger någon, vad har du för belägg för det? Och står här och säger så. Jag kan ge några böcker, hemsidor, fantastiskt intressanta saker. Jag har nämnt det tidigare. Bland annat den här australiensiska organisationen Answers in Genesis, och svenska organisationen Genesis med Mats Molén, som jag tror är Umeå-baserad, har jätteintressanta grejer beträffande detta. Så vi tittar lite grann på punkt 4 där, tidpunkten för skapelsen. Del skapelsetroende, de håller fast vid att det här är en nyligen skapad jord, och det gäller både jorden och människan. En del menar att det är en gammal jord, men att människan inte är så gammal. Andra tror på en gammal jord och människa, men att sen Adam var liksom en ny. Alltså, ni har kanske inte ens kommit i kontakt med de här sakerna, men och boken talar lite om det, men att det finns så många olika tankar runt det här. Men alltså ingen av dem har något riktigt, ska jag säga, en biblisk grund på det sättet. Det finns en så kallad teistisk, säger man, evolution, där man tror att Gud satt igång världen och använde evolutionen som ett redskap för att driva utvecklingen framåt, men han själv är inte involverad i det. Och där menar man liksom att i evolutionen så anlände människan till den plats där Adam och Eva var, alltså vad vi idag kallar för människor. Återigen, det finns liksom ingen biblisk grund för det. Jag behöver inte gå in på flera där, utan vad vi ska titta på istället här, det är punkt 5. Och det skrev jag, The Gap Theory. Det är alltså engelska då. Jag vet inte om det finns en svensk motsvarighet till det. För det är ungefär som, finns det en svensk motsvarighet till Big Bang? Den stora smällen. Finns det då en, men alltså, gap-teorin eller avståndsteorin eller någonting. Hur man nu skulle kunna, men det är alltså vissa kristna som, ja, vi beskriver den här. På engelska kallar man också restitution theory, alltså återställningsteorin. Det fanns en skotsk man som heter Thomas Chalmers. Jag vet inte om han har någonting att göra med Chalmers i Göteborg. Men han i alla fall var en förespråkare för den här så kallade gap-teorin eller gap theory. Jag vet inte, är det någon av er som känner till Schofield studiebibel? Av någon okänd anledning så finns de här tankarna med i hans studiebibel. Den gavs ut 1909 för att Schofield var bland annat en av dem som inspirerade Louis Spear Schaeffer som bildade eller startade Dallas teologiska seminariet, som Charles Ryrie som är textbokens författare är och har varit professor på. Men jag vet inte varför Schofield, men jag kan säga så här att på 1800-talet, i mitten på 1800-talet, så presenterades evolutionsteorin, darwinismen. Och under den andra halvan av 1800-talet så gick utvecklingen, den vetenskapliga utvecklingen, väldigt, väldigt fort framåt i världen. Mycket uppfanns, mycket teknik, banbrytande teknik kom. Jag menar till och med sådana saker som bilar och flygplan och sånt började dyka upp i slutet på 1800-talet runt sekelskiftet. Och på något sätt så fanns det en oerhörd tilltro till vetenskapen under denna epok i världshistorien. Och det gjorde på något sätt att när då evolutionsteorin anammades i de här skikten av människor, kunniga och så vidare, så blev det på något sätt att kristna blev ställda mot väggen. Någonting som man hade tagit för givet. Det fanns inget alternativ till det här. Nu helt plötsligt blev man pressad. Och jag menar, hallå, ska ni vara utbildade, upplysta människor och ni tror på de här grejerna när, inom citationstecken, vetenskapen har kommit fram till det. Så man var väldigt pressad. Och jag tror att därför kom denna gap theory in i bilden. Därför att den håller inte. Jag ska förklara vad den är nu för er som inte känner till det. Men så här resonerar man. I första Mosebok 1:1 så skapade Gud den här världen. Han skapade växter, han skapade djur. Precis så som det står. Men han skapade också en annan mänsklig ras. Och nu säger ni så, men det låter ju absurt. Ja, det är kanske absurt. Men följ med i resonemanget och så får ni höra. Därför att sen mellan första Mosebok 1:1 och första Mosebok 1:2 så menar man att det finns ett stort tidsgap som ingen riktigt vet hur långt det är. Och om vi läser de här två verserna så kanske ni ser här hur man har kommit fram till det här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Väldigt enkelt. Där har vi skapelsen. Bara. Han skapade ur intet. Vers 2. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Jaha, vad är det här för någonting då? Jo, här menar man att mellan vers 1 och vers 2 så skedde Satans uppror. Och Satans uppror drog med sig den här jag vet inte hur man ska säga det på svenska, men alltså den här rasen som människorasen som fanns innan Adam och Eva. Och på något sätt drog med sig dem i fallet. Och Gud dömde den här världen. Och de dog. Det är också många tror att demoner då skulle vara liksom de här andarna från de här människorna som dog i den här straffdomen som gick över jorden. Okej, och då menar man att de här fossilerna man hittar idag, det är från den här domen. Vers 2 talar egentligen bara, visar hur tillståndet för jorden var vid den här tiden när Guds dom hade gått över världen. Och de här 6 dagarna som sen följer här från vers 2 framåt, skapelsedagarna, det är egentligen bara vad vi skulle kunna kalla för en omskapelse. Okej, då tittar vi på nästa här. B. Stödet. Vad har man för stöd till den här teorin? Jo, först att jorden, står det, var öde och tom. Eller tom utan form. Och det menar man då, det var på grund av domen. Därför var den öde och tom. Varför skulle Gud skapa någonting som är öde och tomt? Sedan talar man också om att den, därför måste den ha varit i något slags ont tillstånd. Sen står det att jorden var röd och tom och mörker var över djupet. Och då menar man att där Gud är, där kan det ju inte finnas något mörker, eftersom Gud är ljus. Om vi läser om i första Johannes första kapitlet. Så därför menar man att någonting måste ha hänt på jorden. Någon form av dom måste ha skett. Ondska måste ha varit närvarande. Och så vidare. Och då menar man att första Mosebok 1-2 kan inte beskriva Guds ursprungliga skapelse. För varför skulle Guds ursprungliga skapelse, som vi läser om i vers 1, vara öde och tom och mörker vara över djupet? Och jag menar, det är inte helt ologiskt när man resonerar så. Det måste jag faktiskt erkänna. Men sen står det i första Mosebok 1:28. Han befaller Adam och Eva att uppfylla jorden. Och det menar man då så att säga att här handlar det om att det här ordet här egentligen handlar mer om att återuppfylla. Men man resonerar som så att det måste ha funnits någon befolkning innan och så vidare. Men återigen, jag har väldigt svårt att hitta någonting som bekräftar detta. Men nu tittar lite grann på C där, 5C, svagheterna. Den största svårigheten är att rent bibliskt, rent exegetiskt, så kan vi inte hitta egentligen någonting som stöder detta. Det är otroligt, jag menar, visst finns det någon form av logik i det här, men dock bara en mänsklig logik, därför att ingenting annat i Bibeln stöder denna typ av tankegång eller teori, utan man måste verkligen läsa in de här tankarna. Men återigen, varför gjorde man detta? Jo, det var ett slags försök i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, att ge ett svar på vetenskapens, så kallade vetenskapens, väldigt aggressiva agenda i den här världen, att liksom få fram darwinismen och de här bitarna. Så förstår ni liksom varför så, vi måste komma fram till någonting. Det är omöjligt, jorden kan inte vara så ung och så vidare. Och därför så använder, och ni kommer att träffa på det här alltså, ibland kanske där man ändå inte tror att folk skulle stå för det här, men det finns en hel del teologer som har med de här tankarna, och bland annat Schofield, som många i våra kretsar har läst hans studiebibel och som är helt underbar i övrigt. Men vet ni, varje tid, vi lever i en tid idag där kristna har tvingats att kompromissa med den här världen för att på något sätt bli accepterade, eller som man själv tror, trovärdig. Och vi är inget undantag i vår generation. Jag garanterar det. Om någon kommer att titta på hur vi agerade idag om 100 år eller ett par hundra eller vad det nu kan vara, så kommer de också tycka det är konstigt hur vi på många områden kanske kompromissade på något sätt för att få vissa saker att se bättre ut. Men det här ordet för utan form och att den var tom behöver inte alls betyda att den var dömd eller under ondskans inflytande. Men så tolkar man det, så tänker man om det. Men jag personligen, vår församling här, vår organisation som jag representerar, tror inte på gapteorin. Och jag kan också säga detta, att färre människor tror på det idag än för, därför att på 60-talet så bland annat den här professorn Morris som har skrivit, jag blandar allt ihop för han har en son som också heter Morris i efternamn, en av dem heter Henry och jag vet inte vilken det är som är pappan och vilken det är som är sonen. En av dem kom till Baltimore och höll ett seminarium för några år sedan, skapelseseminarium, väldigt kunniga, skrivit massa olika böcker, de med flera, en annan kille som heter Ken Ham, australiensare, som det är så många som har liksom tagit vid. Men på 60-talet så började många att ta tag i de här bitarna och började liksom att kristna vetenskapsmän titta på vad som finns där ute. Att man inte liksom bara, kan det verkligen vara så att alla upptäckter pekar mot att jorden är 5 miljarder år? Och det man har hittat är ju massa saker som pekar mot den raka motsatsen. För de som var med när Mats Molén var och besökte oss här för ett antal år sedan, så vet vi att mycket av de upptäckter som har gjorts av vetenskapen där ute pekar i en riktning mot att egentligen är jorden och skapelsen väldigt ung, mycket yngre än vad man säger. Men de sakerna får man aldrig höra, utan man tar bara det som du hade en
tanke. Jag är lite trött idag, men vad jag förstår är att de som tror på GAP-teori, de tror att människan är ungefär 6000 år, men att i de här versen mellan vers 1 och vers 2 så har det alltså skett en dom över jorden.
Ja.
På grund av att det har funnits någon form av skapelseindex.
Ja. Ja.
Som kan ha varit jättegammal.
Ja, exakt. Och på det sättet så kan man, alltså jag vet inte för er som lyssnar på bandet nu, alltså frågan var, eller jag sammanfattar, alltså gap-teorin, eller gap-theory som man säger då, man menar att människan är förmodligen ung, eller på det sättet som Bibeln säger, men att mellan vers 1 och 2 i första Mosebok så skedde det en dom, därför att Satans fall ägde rum under den här tiden, och den människoras, eller vad det nu var, som fanns på jorden innan drogs med i detta uppror och blev då dömd av Gud. Och anledningen till detta, det är ju att på det sättet så kan vetenskapens 5 miljarder år vara okej. Det är så, tycker man då. Men man kan alltså, man förlikar alltså Bibeln, vad man då tycker är Bibelns budskap och vetenskapens budskap. Men det har kommit fram så jättemycket de sista 30-40 åren. Och är ni intresserade av såna här grejer, så gå ut på nätet och sök, eller fråga mig. Jag tipsar gärna om otroligt bra lättläst faktiskt. Det finns på svenska också, men givetvis som alltid mycket mer på engelska. Fantastiska böcker som talar om att så mycket tyder på att saker och ting inte är så som populärvetenskapen hävdar. Men vi ska titta lite grann på vi ska se det, punkt nummer 6. Soldygn eller tidsåldrar. Då menar en del så här, att när det står att Gud skapade världen på 6 dagar, ja, men det är bara symbolspråk, säger man. Var det verkligen 24 timmar? Eller talar de här 24 timmarna om istället tidsåldrar? Som det till exempel står i 2 Petrus 3:8. Så står det så här. Att, men glöm inte detta, min älskare, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Med andra ord, skulle en dag ha varit 1000 år, så skapade Gud världen på 6000 år istället för 6 dagar. Men varför är det en tröst när vi har att göra med en absolut allsmäktig Gud som skapar med sitt blotta ord, bara ur intet? Men det finns sådana tankar, och där menar man också att de här 1000 åren, ja, men det är rent symbolspråk. Med andra ord, att när Gud talar om en dag, så kan det i hans sinne vara hur mycket som helst. Eller du också? Ja.
Jag har hittat en annan vers här som jag har reagerat lite på. Det är från Job, kapitel 36:26. Det står så här: se, Gud är för hög för vårt förstånd, hans år är fler än någon kan utransaka. Vad betyder den här versen?
Ja, alltså som jag ser det, så är det ju att Gud är ju, hans år är mer än vi kan, alltså att vi är ju begränsade då i vad vi kan förstå, hur länge vi lever. Och jag menar, det talar om evigheten, alltså hur Gud alltid funnits, så därför så så kan vi liksom inte utransaka hur gammal eller hur många år som han är. Så jag tror bara liksom att det är bara ett talesätt för hur stor och mäktig Gud är. Vi kan prata om de här lite sen efteråt om vi vill också, men en del menar också att de här 6 dagarna som Gud skapade världen på, att det var så kallade uppenbarelsedagar. Alltså med andra ord, under 6 dagar så uppenbarade Gud för Mose detta. Alltså Gud, Mose var med Gud och han visade honom för att skriva ner detta, hur det gick till. Och då tog han 6 dagar på sig. Men återigen, ingenting som går att bevisa, ingenting. Utan det bästa är naturligtvis att vi gör som att vi argumenterar för soldygn. Därför att, alltså 24 timmar. För alltid annars i Bibeln, då det talas om en dag, så handlar det om en soldygn. Varför skulle vi då så att säga gå ifrån detta och göra ett undantag här? Också i skapelsen, alltså de här första kapitlerna, så ser vi här hur det står, eller frasen används, det var morgon och det blev kväll. Varför? Det ser vi att då måste det ha varit någon form av soldygn. I några platser i Bibeln, andra Mosebok 20:11 och andra Mosebok 31:17, så står det att Gud skapade jorden på 6 dagar, så vilade han på den 7:e. Och det är intressant att det här med den 7:e dagen, när jag var liten så var inga affärer öppna på helgerna. Eller förlåt mig, på helgerna var öppna, men inte på söndagarna. Och även då, det var ganska sekulariserat, men det var ändå på något sätt så här att man såg lite grann det här att man tänkte i termer som en vilodag. Och hela skapelsen är på något sätt inrutad i det här med 7-dagarscyklar. Under franska revolutionen, som var en revolution bort från Gud kan man säga, en humanistisk revolution, så ser vi att man instiftade en slags 10-dagarsvecka istället för en 7-dagarsvecka. Man frångick den här 7-dagarsveckan. Och det intressanta var att det funkade inte. Människor mådde inte bra. Och man gick tillbaks till en 7-dagarsvecka. Ganska intressant. I tredje Mosebok 25, verserna 3 till och med 5, så står det att även marken ska vila. Och det här kallas på svenska för att marken ligger i träda. Har ni hört det ordet någon gång? Att någonting ligger i träda. Och min morfar, som var jordbrukare och kristen faktiskt, han praktiserade faktiskt det här. Han delade in sin mark i såna här olika plättar. Och han brukade inte, alltså var 7:e år så fick olika delar vila. Så roterade han mellan så här. Och det är inte bara någonting som någon religiös ritual. Utan faktum är att när marken inte får vila, så får man ingen näring från marken. Och det här är väldigt intressant, därför att när vi äter mat idag, jämför den maten med för 50 år sedan eller för 100 år sedan, så har den inte alls lika mycket näring i sig. Och det har att göra med just detta, att marken, näringen återhämtar sig, eller marken återhämtar sig och ger näring när den får vila. Men vi har istället kommit på konstgödselmetoder och så vidare. Och då kan man då tillsätta näring, tillsätta olika grejer. Men faktum är att marken håller på att faktiskt helt och hållet, vad säger man?
Utarmas,
det var det ordet jag letade efter. Utarmas helt och hållet. Och jag tror också att det är där som mycket sjukdomar dyker upp, som vi börjar se och så vidare. Vi har visserligen övervunnit och löst många problem på det här området, men det dyker också upp nya. Därför att, och vi blir sjukare och mår sämre på något sätt. Så att det här med 7 dagar, det här kanske kan tyckas ett dåligt argument för soldygn, men allting finns inrutat. Och det kommer av det här. Gud skapade på 6 dagar och han vilade på den 7:e. Och hela skapelsen är inrutad i det här 7 dagars cykeln. Och B där är argument för tidsåldrar, och vi läste just 2 Petrus 3:8 att en dag är för Herren så som 1000 år etc. Gud bor inte i tiden och så vidare. Men jag tycker ändå att det är mera logiskt att resonera som så att det är ändå soldygn, därför att det sägs ingenting annat. Och ska vi vara konsekventa och se hur det används på andra ställen, då blir det så. Sista punkten. Skapelsen ger sken av en lång historia. Och när vi tittar på universum så kan vi säga att den där stjärnan är ja, 1 miljon ljusår bort. Det betyder att stjärnan behövde 1 miljon år för att komma. Förlåt mig, ljuset behövde 1 miljon år för att komma hit. Och då menar man att där har vi ju svaret. Alltså, universum måste vara mycket äldre. Men faktum är att det finns en del väldigt bra lösningar också på detta. Gud kan skapa saker och ting färdigt. I Johannes 2:1-11 så förvandlade Jesus vatten till vin. Och när han gjorde det så var ju vinet redan klart. Det hade inte stått och gått igenom den här processen. Samma sak när Jesus gav mat till de här 5000. Det var bara 2 bröd och 5 fiskar, eller tvärtom, 5 bröd och 2 fiskar. Och det räckte till de här 5000 och blev över. Maten var redan klar. Den behövde inte växa, den behövde inte skördas, den behövde inte förberedas, den behövde inte bakas. Utan allting skedde där. Så att när Gud gör ett mirakel, då gör han det. Så hur skapar han universum? Genom sitt ord, utan något förexisterande material. Och han gjorde det på ett sådant sätt att det som vi kanske ser idag, som tycks säga att det har varit en lång tidsperiod, det kan i Guds skapelse kraft och skapelseförmåga har gått väldigt fort. Men det här är alldeles för komplexa grejer för att förklaras. Jag rekommenderar, om ni har intresse för det, att läsa upp er på det här området. För att det är ett helt otroligt fantastiskt intressant område, och det finns mycket att läsa om det. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Tack för den här lektionen. Jag ber i ditt namn. Amen.